Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för den här stunden som vi får finnas i just nu. Att du är med oss, att du finns här och att vi får samlas till minne av dig. Vi ska gå till Matteus evangeliet. Vi läser ifrån det fjärde kapitlet, den första versen. Och det handlar om Jesus som precis har blivit döpt. Och efter dopet så förs han av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. Och det står så här. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter så blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och han sa till honom, om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan ska inte bara leva av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Herre Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber dig att det idag ska ge oss liv. I ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Den här texten har vilat med mig under en period. Och när jag och Ebba sitter och planerar lite predikoserier så kan det vara så att när man finns i mitt av en liksom serie som vi fanns i nyss med Efesiebrevet, att man vill predika om andra saker. Så därför kan det vara skönt ibland när man har en paus och så får man tala om det som lite grann ligger på hjärtat. Och idag så är det en sån dag. Idag så är rubriken fasta, köttgrytor, mjölk och honung. Fasta, köttgrytor, mjölk och honung. Hoppas det kan bli någon till välsignelse. Jag ska tala om för det första vårt sanna behov. För det andra att träna sin längtan. Och för det tredje att se Gud i allting. Vårt sanna behov att träna sin längtan och att se Gud i allting. För ett tag sedan så fick jag en bok i händerna. Det var ingen jag hade valt att läsa utan en bok jag liksom bara fick. En avhandling från Uppsala universitet som skrevs för några år sedan och som handlade om existentiell hälsa. Om jag inte förstått fel så är det här någonting som regeringen har beställt. Man vill inte bara utforska hur bra man mår rent fysiskt. Inte heller hur det liksom psykologiskt fungerar om vi har liksom diagnoser av den karaktären. Utan den existentiella hälsan som går djupare än båda de andra delarna. Och påverkar hälsan på ett otroligt väsentligt och grundläggande sätt. Existentiell hälsa handlar om, står det, att uppfatta syfte och se livet som meningsfullt. Det är liksom grunden i definitionen. Att uppfatta syfte och se livet som meningsfullt. Och sen så går den här studien igenom massor av statistik. Det är statistik överallt. Och alla går inte igång på det, men jag gör det. Så du får leva lite grann med att du får lite statistik här i början av den här gudstjänsten. Det visar sig att de som är extra sårbara när det kommer till brist på existentiell hälsa eller mening, de som är extra sårbara är tjejer mellan 16 och 24 år. Den här gruppen tänker man har en extra tydlig sårbarhet på grund av att man ofta då har klippt banden med föräldrarna och ännu inte har något stabilt sammanhang som är sin egen framtida kommande familj. Man är ensam, man har därmed inte någon att binda sin identitet kring. Det finns inget större så att säga, berättelse som man lever i och kan haka på andra, utan man är ganska ensam i det där. existentiell oro. Alltså när man känner att man har problem med mening i livet, då har man en existentiell oro. Bland tonåringar så leder existentiell oro till problem med den fysiska, med den psykiska hälsan, med hela 96% av alla tonåringar. 96% av alla tonåringar har problem med sin existentiella hälsa enligt den här forskningen. Och så kommer då några exempel på vad det är som man har problem med. Och då skulle jag säga så här. Låt mig säga, hade det stått 5% har problem med att man tänker på döden. Så det jag tänkte är 5 av 100, det är ganska mycket. Men nu visar det sig att 48% har problem med att man inte kan hantera tanken på döden. 64% har problem med att man inte ser något syfte med sitt liv. 30% känner att livet är meningslöst. 70% uppfattar att livet är tomt. 53% känner att man lever i en ständig fördömelse. Och 59% att man bär på skuld. När jag gick igenom de här siffrorna en gång till den här morgonen så kände jag, Gud, du behövs här i det här samhället. Och så tänker jag också, låt oss försöka se individerna bakom de här siffrorna. Det blir liksom så fluffigt när vi har de här siffrorna, men att tänka att det är massor av människor bakom de här siffrorna som har svarat. I forskningen så står det att tro och bön. Det står inte att tro på vad, att det är just tro på Jesus eller bön just till Gud Fadern som är det viktiga. Men att tro och bön är viktiga faktorer för att må bra när det gäller existentiell hälsa. Och så tar man sig vidare och frågar, hur många har då talat med sina föräldrar om de här existentiella frågorna i sina hem? Hur många har talat och fått någonting hemifrån när det gäller det här? Och det visar sig att det bara är 5% som överhuvudtaget har talat om de här frågorna hemma. Och så tänker det inkludera alla kristna, alla muslimer, allting. Det är som att man totalt har lagt de här frågorna på entreprenad. De här sakerna tar väl skolan upp, tänker man. De här sakerna tar väl kyrkan eller moskén upp. De här frågorna tar ju någon annan upp. För hemma pratar man inte om det. Och så tänker jag, det är otroligt många som inte pratar om meningen med livet med sina barn. Hela 95% av familjerna pratar alltså inte om det här med sina barn. Studien går vidare och så talar den om att det är en viktig att se skillnaden, och nu kommer konstiga ord här. Det är viktigt att se skillnaden mellan hedonistisk njutning och eudaimonistisk lycka. Det gjorde ju ingen klokare. Hedonistisk njutning är det som man känner är njutbart. Det som är fysiskt liksom glädjefyllt. Och eudaimonistisk lycka är det som är liksom vårt mål och vårt syfte med livet. Många gånger så växlar vi liksom samman de här sakerna. Och så är det som att vi tänker att njutning är meningen med livet. Och det visar sig att det inte alls är någonting som skapar någon långsiktig njutning eller lycka. Att få till exempel gå på bio eller göra andra roliga saker. Det är liksom inte det som man känner att man kan leva för. Det är roligt när man gör det, men när man går därifrån så skapar det ingen varaktig lycka i livet. Det är som att man ständigt blir på jakt efter något nytt för att man inte kan leva på den hedonistiska då lyckan. Det här har levt med mig några veckor, och de som har varit nära mig har hört mig babbla om det här hela tiden. Så ni har redan hört den här predikan flera gånger. Men jag tänker alla föräldrar, tänker jag, kanske inte alla men de allra flesta, vill sina barn det bästa. Det är inte så att man tänker, jag ska hålla det här undan er. Vi ska inte prata om meningen med livet för att ni ska må riktigt dåligt. Det är ingen som går ut och tänker så. Utan istället så tror jag att man tänker, jag vill ge mina barn det allra bästa. Och så tänker man typ att det bästa man kan göra är att vara en familj med trygg, stabil ekonomi som kan ge sina barn en eller ett par Thailandsresor per år. Så man ser till att jobba hårt och intensivt, man tradar med sina aktier och man ser till att spara undan på ett konto så man har en god buffert. Och sen när julen kommer så är biljetterna beställda och man åker till Thailand och när barnen kommer hem så säger han, jag har varit i Thailand! Och visst är det så att även mina barn ibland kommer hem och säger, när ska vi på utlandsresa? Det är för att det här är någonting som liksom ligger i vår kultur, att det är så man ska göra för att vara lycklig. Men forskningen visar att man blir inte lycklig av detta. Det är roligt när du väl är där, men när du kommer hem ger det ingen bestående mening eller lycka i ditt liv. Det kommer ju inte som någon överraskning. Vi vet ju egentligen om de här sakerna, men när det står svart på vitt så blir det så tydligt att mycket av det som vi strävar efter är ett jagande efter vind och ingenting annat. Och så tänker jag, stackars föräldrar som har lagt så många övertidstimmar, som har satsat på sin utbildning och sin karriär, som tar sina barn till den här resan och tänker att man gör det absolut bästa med dem. De är borta från sina barn för att ge dem detta och de visar kärlek på det sättet. Men det de skulle behöva är att barnen tillsammans med sina föräldrar sätter sig ner och har ett samtal om meningen med livet. Men de flesta i den här undersökningen sa att första gången som de överhuvudtaget har fått tillfälle att reflektera kring de här frågorna var i samband med enkätundersökningen som de skrev här. Så pass frånvarande är de här frågorna i människors liv. Vi blir vilse i jakten. Och vi vet liksom inte hur vi ska ta oss ur den här delen. Jag kommer att använda det här i den texten som Jesus citerar här nu. För jag tänker att det han talar om är faktiskt samma sak. Han citerar en text när djävulen frestar honom och säger, gör bröd av de här stenarna. Gör bröd av de här stenarna, så säger han, du ska inte bara leva av bröd utan från varje ord som utgår ifrån Guds mun. Och då så citerar han en bibeltext som kommer ifrån femte Mosebok, och vi ska gå till den texten. Den står i kapitel 8 och vers 1. Femte Mosebok kapitel 8 och vers 1. Vi ska snart gå dit. Femte Mosebok heter på engelska Deuteronomy. Det betyder bara upprepningen. När vi går till Genesis så betyder det där den skapelsen. Exodus är uttåget. Och sen så har vi prästboken Leviticus, och så är det Numbers som betyder folkräkningen. Och den femte, Deuteronomy, betyder bara upprepningen. Nu tar vi allt det här en gång till. Vad är lärdomarna som vi drar av det här? De står när Deuteronomy skrivs precis på gränsen och ska gå in i det förlovade landet. Och Mose vill liksom säga, nu blickar vi tillbaka. Vad är det vi har lärt oss från den här 40-åriga vandringen i öknen? Och det är det som vi liksom får läsa om lite när vi kliver in i den här texten. Mose säger, hela den lag som jag idag ger dig ska ni troget följa för att få leva och bli talrika och komma till det land som Herren med ed har lovat era fäder och ta det i besittning. Tänk på hela den väg som Herren din Gud har låtit dig vandra under dessa 40 år i öknen för att tukta dig och sätta dig på prov. För att utröna om du är beredd att hålla dig till hans bud eller inte. Han tärde dig med hunger och lät dig äta manna. Något som varken du själv eller dina fäder kände till. Han ville lära dig, och nu kommer det, att människan inte lever bara av bröd utan av alla ord som utgår ifrån Herren. På dessa 40 år blir dina kläder aldrig utslitna och dina fötter svullnade inte. Besinn att Herren, din Gud, fostrar dig som en man fostrar sin son. Du ska hålla Herrens, din Guds bud, så att du vandrar hans vägar och fruktar honom. När vi kommer till det gamla testamentet och när vi läser de här böckerna som är Moseböckerna, så finns det några begrepp som är spännande här. En av de bitarna som har blivit det här liksom begreppet, ett bevingat begrepp när man läser, och kanske har du stött på det här, det är just ordet mjölk och honung. Mose kliver fram och så säger han: jag ska föra er till ett land som flödar utav mjölk och honung. Troligtvis var det där någonting väldigt, väldigt positivt. Mjölk, det dricker jag inte i kaffet, för jag dricker inte så mycket kaffe, men jag kan ha det i mina pannkakor typ. Och honung, det har jag mina bröd. Men det är inte så här essensen av lyx. Men då var det det. Mjölk och honung var begreppet för detta är det goda livet. I andra Mosebok finns det här begreppet 21 gånger och i femte Mosebok finns det hela 28 gånger. Det vill säga den återkommer gång på gång. Vi är på väg mot ett land som flödar av mjölk och honung. Vi har lämnat slaveriet bakom oss och nu är vi på väg dit bort. Det goda livet. Men där står de mitt i öknen och de har sand mellan tänderna och mellan tårna och överallt. Liksom sanden är det enda de ser. Och där så blir de trötta på Mose. Och de börjar se sin historia i ett annat ljus. De känner att det är ingen mjölk och honung här så långt ögat kan se. Trots det så ger Gud dem bröd för varje dag. Och det är ingenting som de ens behöver samla ihop utan det kommer ifrån himlen. Men de börjar helt plötsligt att tolka sitt slaveri som köttgrytor. Vi har lämnat Egypten där det var fullt av köttgrytor. Det står i andra Mosebok 16:3, köttgrytorna i Egypten har vi lämnat. Det här goda fysiska som fanns där i Egypten har vi lämnat och vi ser ingen mjölk och honung. Det som ökenvandringen lär oss genom att vi ser på dem är: vad är mjölk och honung för någonting? Gud ville lära folket det som vi behöver lära oss idag. Att grunden i vår lycka inte handlar om att leva i ett överflöd av det materiella utan att hålla sig till Gud, och så löser han det materiella. Men det kommer i andra hand. Vare sig bröd, köttgrytor eller Thailands resor gör oss lyckliga. Det är det som ligger i Jesus svar till djävulen. En människa ska inte bara leva utav bröd, utan ifrån varje ord som utgår ifrån Guds mun. Det här sammanfattas bra i: sök först Guds rike. Och vad ska du få då? Då ska du få allt det andra också. Då finns det någonting i oss som tänker: smart. Om jag då söker Guds rike ska jag få allt det andra också. Då får jag det här livet i överflöd och alla resor jag vill. Då får jag det. Kanske. Men jag tror faktiskt framför allt det handlar om att vi söker först Guds rike. Och det han gör är att han ändrar vårt perspektiv. Så att vi kan se vad det är som är värdefullt och meningsfullt på riktigt. Att vi får den här grundtryggheten, den här grundlyckan som gör att vi kan vara lyckliga trots att vi inte får allting. Att vi kan känna en glädje trots att vi inte har det som alla andra söker. Att vi inte behöver leva i en ständig jakt. Eftersom att den här lyckan och meningsfullheten, allt det där som Gud vill ge i grunden, ligger där ändå. Sök först Guds rike och han ska ge dig allt det andra också i termer av ditt dagliga bröd. Du behöver inte oroa dig. Du kan leva i meningsfullhet och han kommer att finnas där i din vardag. Detta är vårt sanna behov, vårt bröd för dagen. Den andra delen handlar om att träna sin längtan. Jag har tyckt att många delar av tron har varit ganska komplicerad. Och fasta är en av de sakerna. Det är helt uppenbart att fasta är någonting som det talas om mycket. Inte minst i Gamla testamentet. Men Jesus talar också om fasta. Och han lever ju fasta. Här fastade han 40 dagar och 40 nätter. Hur galenskap för en samtida människa att höra något sånt, kan man tycka. Och vi vet att även senare så har man fastat. Samtidigt så lyfter Jesus upp det här som någonting av de sakerna som kanske är mest problematiskt. Se på hycklarna, hur de fastar. Så det är liksom som att fasta är den här dubbelheten. Det är någonting väldigt värdefullt och det är någonting som är väldigt farligt om man gör det på fel sätt. Och så brukar det vara med viktiga saker. En relation kan vara det mest värdefulla, men när det krasar så är det det mest plågsamma. Det här talar bara om att det är viktigt att vi förstår vad är det här för någonting. Och jag har haft problem med det. Som yngre så tänkte jag ska fasta. Det ska man göra om man är kristen. Och så började jag fasta. Och jag mår jättedåligt av att inte äta. Jag mår fysiskt väldigt dåligt av att inte äta. Jag gör ont i magen och jag blir svimfärdig och kan knappt ställa mig upp snabbt. Jag känner att det är inte alls bra för min kropp att inte äta någon mat. Inte nog med det. Man borde ju tänka att andens frukter borde komma och man blir en trevlig människa. Jag blir en bedrövlig människa. Jag blir otrevlig mot alla som är i närheten. Ryter ifrån, liksom fräser. Jätteotrevlig människa. Så jag har ont i magen, ont i huvudet och yrsel. Och så blir jag otrevlig. Jag tänker, vad finns det för något positivt med det här? Inte nog med det. Så är ju den värsta av sakerna som sker när man fastar, när jag fastar, det är att jag tycker att jag är ändå ganska bra. Jag har klarat av det här idag. Jag har gjort det Gud säger man ska göra. Jag har checkat av det här på min lista, så jag blir ganska självgod. Irriterad, illamående, men självgod. Och så har jag känt, så här kan jag inte hålla på. Någonstans där jag känner, nej men det här kan inte vara tanken med fasta. Så under en lång, lång tid har jag helt enkelt inte fastat. Därför jag har inte fattat vad man ska göra. Hur ska man göra det här för att det ska bli bra? Så för ett tag sedan, kommer inte ihåg hur länge sedan, några år sedan, så läste jag den kristna liksom handboken från typ år 90. Där det står, som heter Didache. Och där talas det om hur den första församlingen fastade. Och så står det, du som kristen ska fasta 2 gånger i veckan. Du ska fasta varje onsdag och varje fredag. Och så tänkte jag, ska man läsa kyrkohistoria måste man kanske prova det här också. Så jag gjorde ett försök. Och samtidigt så fanns jag i läsningen av de här texten som vi har läst idag och ytterligare någon. Jag läste Matteus 4 och 4 som vi har läst, men jag läste också Matteus 9 och 15. Och jag tänker att det händer någonting när vi lägger de 2 texterna över varandra. Lärjungarna säger, eller Jesus säger, fariserna kommer till Jesus och säger, varför fastar inte dina lärjungar? Och Jesus säger, varför ska de fasta när brudgummen är hos dem? Men det kommer en dag då brudgummen kommer tas ifrån dem och då så ska de fasta. Och visst var det precis det som hände, att när lärjungarna försvann, eller när Jesus försvann och lärjungarna stod själva, då började de fasta. Vad betyder detta? Jag tänker att för Jesus så kliver han in i öknen och det som Israel fick uppleva, att det han behövde, det var en påminnelse om Gud. Att han och inte brödet är det som försörjer honom. Så när han klev in i fastan så handlade det om att påminna sig genom varje liksom känsla av hunger. Att det han egentligen är hungrig efter, det är Gud och inte mat. Att han är mer viktig för mig än vad maten är. Och på samma sätt händer det när vi kliver in i lärjungarnas då fasta. Att när Jesus försvann så var inte han närvarande. Men när han var där så behövde inte de påminna sig om vikten av Jesu närvaro, för han var där. Men när han inte var där så använde även de fasta för att just på samma sätt som Jesus påminna sig själva genom sin hunger, att lika mycket som de behöver mat för sin kropp för att den ska funka, behöver anden en längtan och relation med Gud för att den ska funka. Så när man sitter där och känner vad hungrig jag är, så blir det en påminnelse: Gud, vad min själ längtar efter dig. Det blir som att träna sig själv ett rop efter Herren. Jag hade tänkt att läsa psalm 42 som talar om hjorten som längtar efter vatten och att det kan vara en bild för oss. Men när jag åkte på vägen hit så tänkte jag på en annan psalm och jag ska läsa den. Och vi kanske inte ens behöver lägga upp den, för jag tror faktiskt att det är en annan översättning som jag har här. Jag tror att det är en gammal översättning. Jag läser ifrån psalm 63. Gud, min Gud, jag söker dig. Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig. Som ett kargt och uttorkat land så skådar jag dig i helgedomen. Jag ser din makt och din härlighet. Din nåd är mer värd än livet. Min tunga ska prisa dig, jag vill lova dig så länge jag lever. Och åkalla dig med lyfta händer, min hunger stillas som av feta rätter. Jag lovsjunger dig med jublande tunga. Ser ni vad den här texten gör, vad den här salmen gör? Jag vill lovsjunga dig som av feta rätter. Jag vill längta efter dig med allt jag är. Hela jag dras upp mot himlen. Och jag tänker att det här är fastans hela idé. Att jag tränar min hjärta och min själ. Att längta efter Gud precis på samma sätt som min kropp längtar efter mat. Vi går till den tredje delen. Att se Gud i allt. Vi hemma, vi sitter och ser på Robinson. Så mycket vi kan, så många avsnitt vi hinner innan det är att barnen ska gå och lägga sig. Varje fredag och varje lördag så är det våran rytm. Så för ett par veckor sedan så kom vi till ett avsnitt. Robinson handlar ju om att man ska hitta ganska mycket mat själva. Man ska tävla för att få en del mat. De flesta är väldigt hungriga. Ingen gudfruktig fasta direkt. Men det finns en del i det där liksom. Som det händer mycket sociala saker. När man är hungrig så är det som att allting liksom förstärks. Det är mycket intriger. Spännande att se. Så är det några då som inte har ätit kanske på 2 veckor. Och sen så kommer de till en mattävling. Och den här mattävlingen innebär, om ni äter upp 5 stycken saker så får ni liksom poäng för alla de här sakerna som ni äter. Och den som samlar flest poäng vinner en måltid i hela sitt lag. Och så börjar de här utsvultna. De kommer dit en från varje lag och ska de äta upp en hel gräddtårta per person. Och jag ser det, en stor gräddtårta. Så de går fram där och de ska liksom, de här superhungriga ska liksom käka upp en hel gräddtårta per person. Och jag tänker, det här är vidrigt. Det här är någonting som vanhelgar både människokroppen och maten. Och för mig kan inte jag tänka på annat sätt än i fasta och termer av fasta. När man under medeltiden talade om dödssynderna så var en dödssynd frosseri. Och det handlar inte om att det är fel att äta. Det handlar inte heller om att det är fel att äta mycket. Det handlar om att det är fel att göra medlet till målet. Alltså att maten i sig skulle vara ett poäng. Det är problemet. Nej, istället behöver vi lära oss att se att maten är till för att ära Gud. Maten är till för kroppen och kroppen är till för att ära Gud. Och varje gång som jag äter så är det i tillbedjan till honom. När jag finns i fasta så fastar jag för att komma ihåg att Gud är det jag lever för. Och när jag börjar äta så påminner jag mig om att Gud är det jag lever för. Och så blir det en växelverkan mellan fastan där jag tackar Gud och maten där jag tackar Gud. Och båda två har till syfte att jag tackar Gud genom både mat och fasta. Det fastan gör är inte bara att rikta avsaknaden mot Gud. När jag äter gör jag också det för Herren. Det blir så att säga en helig balans där hunger och mat båda lovsjunger Gud. De förstärker varandra och ingen ytterlighet blir liksom okej. Okay. Det är inte så att fasta för sig är någon poäng. Nej, fasta och att inte ha mat är ingen poäng i sig. Då vill man bara slå sig för bröstet och visa, titta vad jag kan leva utan mat, det är ingen poäng. Eller som man gjorde i Robinson, bara äta för att äta, är inte heller någon poäng. Men att göra båda de här delarna till Guds ära visar att det finns ett syfte och en mening som är djupare. Både med maten och med fastan, men också med hela livet. Jag talade för någon vecka sedan om sabbat och arbete. Där tillbedjan betyder just på hebreiska arbete. Och där vi kallas till en sabbat som är tillbedjan på den sjunde dagen. Där vi helt enkelt ska lägga ner vårt arbete för Gud. Och där vårt arbete blir att inte arbeta. Många av oss lever för vårt arbete. Och vi tänker ingen kommer klara oss utan oss själva. Och vi behöver lära oss att ingen av oss är oersättlig, vare sig jag eller du. Men när jag kommer till sabbaten så lägger jag ner mitt arbete inför Gud och säger, mitt arbete just nu, min tillbedjan just nu är att inte göra någonting och att lita på dig. Och genom att göra det helgar jag den dagen, men också de andra dagarna, så att de blir till tillbedjan. Helt plötsligt kan jag gå till mitt jobb och mitt jobb blir en tillbedjan eftersom att jag har vilat. Att jag finns i avsaknad och gör det för Herren gör att när jag finns där och arbetar eller äter eller vad det än är, så blir det också detta att jag gör det för Herrens skull. Varje stund blir så att säga sprängfylld med mening. I första Korinthierbrevet 15 och 20 står det om hela livets mening. Det som allting så att säga strävar mot. Paulus talar i första Korinthierbrevet 15 och 20 om vad som händer i tidens slut. Jag läser från vers 26. Den sista fienden som förintas är döden. Till allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt i alla överallt. Målet är att Gud ska bli allt i alla överallt. Och vi kan idag påminna oss om det målet genom att se Gud i allt det som vi gör. Genom att se Gud i vårt arbete, genom att se Gud i vår vila, genom att se Gud när vi saknar mat, genom att se Gud varje gång vi äter. Hela våra liv får andas i den här rytmen, och när jag är på gudstjänst så är det här min gudstjänst, men när jag går ut härifrån så blir livet min gudstjänst. När jag ber på min morgon så är det min bön, och när jag inte ber så gör jag livet till min bön. Att hela mitt liv, allt jag är och all min tid får andas av de här heliga vanorna, så att jag får se till att en del av det som är världens mål får bli mitt mål. Att en dag ska Gud få bli allt i alla överallt. Gud, låt det bli så med mitt liv idag. Om det är så att du finns här idag och du känner att jag inte har haft någon mening med livet. Precis som den här undersökningen som jag läste i början, du känner existentiell mening hade jag aldrig hört innan. Men när du berättade om att man kan må dåligt för att man inte känner syfte med livet, då kan jag känna igen mig. Då vill jag säga att det finns ett syfte och en mening med livet. Det handlar inte bara om att gå i kyrkan. Det handlar inte om att bara be en gång nu och då, utan det handlar om att Gud vill fånga dig. Han vill rikta dig mot sig själv och han vill peka på att hela ditt liv och varje din dag har en mening och ett syfte. Du kan få kliva in i den meningen, inte bara en mening som handlar om något skriftligt som du kan läsa, utan en mening som du kan få, så att säga, uppleva i ditt hjärta. Om du inte har någonting att fästa din tro vid, så kan du fästa din tro vid en gemenskap. Du kan fästa din tro i Guds ord. Du kan fästa din tro i vissa vanor som man kan dela. Vi vill tala tro in i en värld som idag är full av tomhet. Och vi vill fylla varenda vardaglig praktik med Guds mening och med hans ande. Och därför behöver vi träna våra ögon, våra hjärtan och allt vad vi är, så att vi inte bara ser Gud varje söndag, utan att vi ser Gud överallt där vi är. Så att andra genom oss kan få uppleva liv som är meningsfulla. Liv som är fulla av hopp och av tro. Därför kyrka handlar inte bara om söndag. Det handlar om att Gud ska få grepp om hela våra liv. Tänk på det när du äter nästa gång. Att varenda gång du äter, tacka Herren för den maten. Att när du går till jobbet imorgon, så tacka Herren för det jobbet och arbeta för Gud. Låt allting få fyllas av hans närvaro. Du behövs inte på ditt jobb. Det finns andra som kan göra det jobbet. Jag behövs inte här. Men om jag får lägga mig själv i Guds händer kan jag få bli till välsignelse på mitt jobb och där jag är och bland de människor där jag är. Jag är inte oersättlig och jag ska inte tro att jag är det. Men Gud kan få använda dig och mig, därför det finns ett syfte och en plan och en mening med ditt liv. Glöm inte det. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du kallade Jesus ut i öknen. Precis som du kallade folket ut i öknen. För att lära dem att en människa ska inte bara leva av bröd, utan från varje ord som utgår ifrån din mun. Herre, vi tackar dig för att du kallar oss till ett djupare liv än att leva för bara resor och ytliga nöjen. Herre, vi ber dig att vi ska få en mening i våra liv som genomsyrar allt det vi är. Du lärde dig själv detta och hela folket fick lära sig det genom att ibland ta ett steg tillbaka. Att inte äta eller att inte jobba, för att inse att de här delarna kan få påminna oss om våra verkliga behov. Herre, jag ber att vi ska se varenda del i våra liv som en potentiell anledning till tillbedjan. Herre, jag ber dig att vi ska få se att du får bli allt i alla, överallt. Att det ska få bli så i våra liv, att du får ta del av varje rum och varje plats. Och här, om det finns någon här inne idag som känner att mitt liv är dränerat. Jag är bara på jakt efter vind. Och det jag hela tiden strävar efter verkar inte ha något syfte eller någon mening. Herre, att du kommer till dem just nu och dimper ner i hjärta och själ, hela och läk. Rikta blicken upp emot dig och tala syfte och mening, ljus och hopp och tro in i varje själ. I Jesu namn. Amen.